Hej allihopa och välkomna till digitalt panelsamtal om Afghanistan idag och dess framtid. Mitt namn är Enayat Adel och arbetar på Svenska Afghanistankommittén som är en medlemsbaserad biståndsorganisation i Afghanistan. Idag har vi med oss tre mycket sakkunniga gäster. Direkt från Kabul har vi med oss Torkel Stjernlöf, Sveriges ambassadör i Kabul. Vi har Therese Kristiansson som är reporter och TV4 journalist. Och Anders Wenge, sakstyrelseledamot och med lång erfarenhet från Afghanistan. I år är det 20 år sedan USA och dess allierade invaderade Afghanistan och störtade talibanerna. Internationella samfundet har satsat mycket på demokratisering och utveckling i Afghanistan. Men landet står nu inför stora utmaningar. Politisk instabilitet, försämrade säkerhetsläget med allt mer riktade attacker, klimatförändringar och coronapandemin. Afghanistan går tyvärr mot en osäker framtid till mötes. För nästan exakt ett år sedan skrev USA och talibanerna ett så kallat fredsavtal efter 19 år i krig med varandra. Vad innebär det här avtalet för Afghanistan och för de här intra-afghanska samtalen? Och vad är egentligen förutsättningar för fred i Afghanistan? Som vi vet, för fred förutsätter ett meningsfullt deltagande för civilbefolkningen, för kvinnor och unga. Den stora frågan är vad som händer nu, inte minst när det gäller demokratiska rättigheter, speciellt för kvinnor, barn och minoriteter. Det är bland annat de här frågorna vi ska ta upp idag. Upplägget är att jag kommer ställa frågor till våra gäster och prata i cirka 45 minuter och sedan öppna för frågor från ni som är här i mötet och de som tittar live. Och ni kan skriva gärna era frågor i chatten här, så kommer jag ta upp i den mån vi kan, för att vi har bara knappt en timme och många frågor. Så jag kommer vända mig till Anders Wenge. Kan du ge oss en mycket kort bakgrund till det här avtalet som skrevs mellan USA och talibaner? Och var i processen är parterna idag?
Jo, som du sa, det skrevs under ungefär ett år sedan. Och nu har jag ett eko här av någon anledning, jag vet inte varför. De andra mutar sina mikrofoner. Så slipper jag det. Sådär, nu slipper jag det. Jo, det skrevs under för lite knappt ett år sedan då. Och avtalet stipulerade då att USA skulle dra tillbaka sina trupper, inklusive då andra NATO och andra länders deltagande trupper från Afghanistan innan april månads utgång det här året. Och i motprestation skulle då taliban bryta kontakter eller inte tillåta internationella terroristgrupper. Man skulle gå med på en reduktion av, som man sa, en minskning av våldet. Och man skulle ge sig in i förhandlingar med en delegation från den islamska republiken Afghanistan. Inte regeringen, alltså, som inte nämns i avtalet. Det hela har väl beskrivits då, va, som att president Trump och hans administration, att de mer eller mindre sålde ut den afghanska regeringen, eftersom kraven på talibanerna var väldigt diffust formulerade. Och att det verkar som att Trumps intresse, hans överallt överskuggande intresse, var att få hem de amerikanska soldaterna. Och att sen det som skulle hända efteråt i Afghanistan, det var inte av något vidare intresse. Det tog sin tid då innan, främst på grund av utväxling av fångar och annat, så tog det ungefär 6 månader innan de här intra-afghanska samtalen kom igång. Och sen så tog det ytterligare 3 månader innan de hade avklarat det man kallade mötesprocedurer och vilka regler som skulle gälla för mötena. Och sen utbytte man sina olika dagordningar, det man ville prioritera för diskussionen och så. Och sen tog de 3 veckors paus och sen var vi inne i januari nu i år. Och sen har det inte hänt mycket mer. Utan de säger, eller de flesta bedömare säger väl då att de här, det får man ge dem rätt i, att de här förhandlingarna för närvarande har de gått i stå. Det sker inga riktiga förhandlingar idag. Och anledningen är förmodligen då att alla väntar på att vara den nya presidenten Joe Biden och hans Afghanistan-team, vad de ska komma upp med för lösning. Om de tänker följa det avtal som Trump gick med Taliban eller om de tänker ändra på detta. Och det finns ju olika, vi kommer säkert in på de här olika uppfattningarna som finns om det senare i samtalet.
Ja, tack så mycket Anders. Jag ska återkomma till det här. Jag går till Kabul. Ambassadören Torkel Sternlöf. Du är med oss direkt från Kabul. Om alla kan stänga av sina mikrofoner, tack. Jag hör mig också. Du befinner dig i Kabul just nu. Hur skulle du beskriva den politiska stämningen gällande fredssamtal och den oroväckande utvecklingen som pågår i landet?
Ja, god kväll från Kabul till er alla och tack för att jag får medverka här. Det är Oskar för närvarande här i Kabul så det är lite extra spännande med de här mullret i bakgrunden. Alltså, Anders beskrev ju det politiska läget ganska väl här och det är sant det han säger naturligtvis att det inte pågår några egentliga substanssamtal mellan talibanernas delegation och republikens delegation. Däremot kan man säga att det är sannolikt att det förekommer en del informella kontakter bakom kulisserna, men dilemmat här är ju verkligen att de här dagordningarna som man har lagt fram som handlar om substansen i politiken och vad är det man måste lösa ut och enas om för att kunna få till stånd ett fredsavtal här i landet. De förhandlingarna har inte börjat och tiden är då knapp. För precis som Anders hänvisar till så finns det då en tidsram i det här avtalet som amerikanerna slöt med talibanerna utan att involvera vare sig den afghanska regeringen eller någon internationella samfundet. Och det är ju då att utländsk trupp och utländsk närvaro då ska lämna, det gäller inte ambassaden, men utländsk trupp ska lämna senast 1 maj. Talibanerna hävdar ju då att de har hållit sig till sin del av avtalet genom vad jag menar är hårklyverier, nämligen att man har inte angripit internationell närvaro, internationella mål sedan då avtalet slöts i februari förra året. Däremot så är våldsnivån i det här landet extremt hög. Det är den högsta på många, många år. Och de som drabbas är civilsamhällets representanter, journalister, alltså afghanska säkerhetsstyrkor, afghanska regeringsföreträdare och så vidare. Så där har man ju då ett snarast bara ökat våldet till en oacceptabel nivå. Så att det som Anders nämnde om Biden-administrationen, det är man uttrycker sig då från amerikanskt håll så att man har en genomlysning av den Afghanistan-politik som man har haft hittills. Och de signaler vi får är ju då att alla som ingår i koalitionen, inklusive Sverige, i Resolute Support menar att det här villkoren för ett tillbakadragande är inte uppfyllda. Det går alltså inte att lämna landet den 1 maj. Och däremot så menar ju då talibanerna att gör man inte det så blir det ett öppet mål igen. Så det är ett mycket, mycket osäkerhet är det och ett avvaktande läge. Över till dig.
Ja, tack så mycket. Alltså, hur mycket är liksom EU inblandad i fredssamtalen? Alltså, USA har liksom, det var, ska man säga, sista ordet, eller har varit mycket inblandat. Hur mycket liksom EU gör? Vad har Sverige gjort?
Alltså, EU och Sverige är ju inte direkt inblandade i fredssamtalen. Utan det här är ju intra-afghanska samtal som ska hållas. Så det ska ju vara afghanskt lätt, de här samtalen. Men bakgrunden här är ju att i Genève i november så hölls en stor givarkonferens där 66 länder ställde sig bakom att fortsätta att stödja Afghanistan på olika sätt för att bygga samhället och ta vara på de framsteg som faktiskt har gjorts i det här landet sedan nästan 20 år och framförallt sen konstitutionen kom till stånd 2004. Och det här är ju då en tydlig signal från världssamfundet att vi kommer inte att acceptera en situation där det börjar tummas på till exempel kvinnors rättigheter, minoriteters, barns och så vidare. De här grundläggande mänskliga rättigheterna måste värnas. Så att, och det trycket håller ju då samfundet, alltså internationella samfundet Sverige och EU uppe hela tiden, och afghanska regeringen välkomnar detta också, för det blir en tydlig signal till talibanerna att hur den här fredsöverenskommelsen än ser ut, så ska ni inte tro att det kommer att fortsätta att det går att fortsätta ett sånt här omfattande internationellt stöd om man tummar på mänskliga rättigheterna.
Ja, jag återkommer till det här. Nu till Therese Christiansson. Du har ju besökt Afghanistan vid flera omgångar och nu senast i januari. Du har också träffat talibaner tidigare, vilket du har liksom beskrivit som ett ganska svårt projekt att få till och få dem liksom träffa dem i Afghanistan. Men nu i januari så har du träffat två unga talibaner strax utanför Kabul, och den har du beskrivit ganska som säga, lätt att organisera och möta dem strax utanför Kabul. Vad säger den liksom om deras närvaro i Afghanistan och liksom deras kontroll i Afghanistan?
Ja, alltså om jag jämför med när man skulle möta talibaner som journalist, alltså det beror ju på vilken organisation och var man kommer ifrån, för sig 10 år sedan så var det ju liksom en stor apparat. Man fick liksom instruktioner redan, jag fick flyga upp i burkas på flygplats. Jag fick lämna mina telefoner i Kabul för att träffa en grupp talibaner uppe i Kunduz. Och vi blev hämtade på flygplatsen och man bytte bilar, och sen fick vi gå i flera timmar innan vi var, liksom, var med den gruppen vi skulle vara. Nu pratar vi alltså med liksom grupper då, alltså stridande talibaner. Och så har det varit flera år, flera gånger när jag har träffat och intervjuat talibaner sedan dess har det varit precis likadant. Den här gången var det helt annorlunda. Jag pratade med min kontakt i mellanhand i Afghanistan och sa att jag skulle vilja intervjua några talibaner om fredsprocessen eller fredsförhandlingarna. Och de var visst, inga problem. De kom direkt, de sa direkt ja, då blev utvalda 2 yngre personer. Och de berättade för sig att de hade rakat av sig skäggen för att liksom inte ändå tydligt synas och liksom utge sig för att vara stridande. Men utöver det så var det inte, vi träffades vid Lake Karga, käkade kebab och gjorde intervjun med båda två. Och det här för mig var otänkbart att göra det för då 10-6 år sedan. Det fanns en trygghet om att det här var inget farligt för dem, att de inte riskerade någonting som inte fanns förut, upplevde jag det som. Och min analys av det var att det tydligt visar att talibanerna känner sig betydligt säkrare på sin position och sin makt, och att de är liksom på väg in i finrummet igen. Mm.
Du intervjuade också två av de här unga talibaner och deras syn på fredsprocessen. Vad var liksom deras syn på det?
Ja, det som var tydligt med båda de två var väl att de kommer från mindre byar, en från Vardak och en från Bahlan. Och båda var väl ganska tydligt att de inte riktigt hade några andra val än att gå med talibanerna. Så det inte, de kanske skulle kunna ha valt något annat, att ha en affär eller vad som helst. Men fantasin liksom känns begränsad när man kanske kommer från de här två mindre orterna. De beskrev också liksom hur de idealiserade talibanerna alltså de högerledarna i deras kläder. Och deras attribut och hur de liksom gick igenom, marscherade igenom byarna och liksom hade makt. Men samtidigt så var båda två, hade någon slags liten förhoppning om att det skulle kanske kunna ändå bli fred, och skulle de kanske möjligen kunna studera själva. Jag frågade ju också utvis om den här oerhört viktiga frågan om hur kvinnors rättigheter eventuellt kommer att påverkas av en sån här process, varav ju väldigt många på lite högre nivå som vi också träffades, men som inte nödvändigtvis då visades i TV4. Men som jag alla sa, det här är inget problem. Vi kommer se till att det här liksom följs, och det kommer finnas kvar rättigheter. Men de här yngre då var så, jo förvisso, men när jag frågade rakt ut, vill du att din fru, syster eller dotter exempelvis studerar, så var ju svaret bums nej. Därför att så är det inte. Däremot hoppades de själva att kunna studera om det då skulle bli någon slags stabilare situation. Så att det här är ju precis så mycket annat i världen och även i Afghanistan. Inte en svart och vit fråga, utan det kräver ju inte bara en signatur på ett papper, utan det här kommer ju vara något som tar lång tid ut på landsbygden att förändras, om det nu ens blir ett avtal.
Ja, alltså det är en komplicerad process. Och det som vi har sett senaste månaderna, alltså det ökade liksom riktade attacker mot journalister. Jag frågar dig, alltså dig i egenskap av journalist, hur du tycker. Vi ser mycket attacker mot journalister, politiker men också människorättsaktivister. Vad är det för liksom nya trend? Vad skickar det för liksom signaler i den här fredsprocessen? Om Anders Fenge och ambassadören vill också svara senare, får gärna. Men Therese först.
Alltså jag tycker att det här var det mest anmärkningsvärda på den senaste resan som jag gjorde i januari. Det var att väldigt många, framförallt givetvis i Kabul, inte så mycket ute i andra provinser men just i Kabul, att man uttryckte då stor rädsla för de här riktade attackerna, magnetbomber och så vidare. Och dels var det en person som vi skulle träffa på hälsoministeriet, alltså en tjänsteman där som var sent till vårt möte, och det visade sig att hans bil den morgonen hade sprängts med en sån här magnetbomb. Och hans chaufför var på väg att hämta honom. Han var inte själv med i bilen, men chauffören blev illa skadad. Och det var ingen som egentligen hade något emot den här personen som vi skulle träffa, trodde han i alla fall. Men det faktum att han hade en bil som var från, alltså, som han använde i jobbet, räckte med att man skulle då bli utsatt för en sån här risk. Och samma rädsla och oro fanns ju såklart bland journalister. Jag pratade med en journalist som precis hade fått tillstånd att ha vapen hemma, för att han kände sig så pass orolig, alltså inte bara pistol utan även AK-47. Det är säkert många som har det utan tillstånd, men att man hade sökt tillstånd för att kunna känna sig trygg i sitt utövande som journalist. Det strider ju mot alla journalistiska principer att vi överhuvudtaget ska ha med vapen att göra. Och jag tycker att det är så sorgligt, framförallt för just medieskull, eftersom det har ju liksom byggts upp under de här åren en media som har liksom ljusglimtar och som börjar ibland att likna riktig journalistik. Och det här skrämmer förstås folk, vem som helst, från att gräva, att avslöja såväl korruption som talibaner som andra grupperingar.
Mm. Ja, Anders, vad säger du om det här? Alltså att sådana attacker har liksom blivit mer och mer. Vill man tysta ner sådana människor? Och är det också ett signal för att talibanerna vill komma och ha sin egen, vad ska man säga?
Ja, talibanerna säger ju att förnekar att det är de som är bakom. Medan regeringen hävdar att det är taliban som är bakom. Alltså. Sen finns det ju andra grupper som är definitivt Islamiska staten. Men sen också en del andra grupper som är lite mer lösknutna till vad man kallar mainstream taliban och så, vad som skulle kunna tänkas ligga bakom sådana här saker. Och ändamålet är väl rent allmänt alltså att skrämmas, att få rädslan och oron till att stiga och att därmed sätta press på regeringen och sätta press på media och annat att inte var så frispråkiga i sin kritik, till exempel av fredsförhandlingarna av taliban och så vidare. Sen är det ju också på det viset att det är, jag tror att man kan utesluta att det finns grupper inom det republikanska lägret som, så att säga det republikanska lägret, som kan tänkas ligga bakom sådana här saker. Och det grundar jag ju på det att det finns individer och grupper inom, så att säga, regerings- eller republikanska lägret som inte har intresse av att de här förhandlingarna ska leda till fred. Och det är ju grupper då, som har berikat sig genom korruption och maktmissbruk och annat och blivit enormt rika. Och där man kan förutspå eller åtminstone anta att en fredsuppgörelse, en verklig fredsuppgörelse, skulle innebära ett stärkande eller möjligheter, bättre möjligheter till att stärka statliga funktioner till att stärka rättsväsendet och annat då, som skulle göra betydligt svårare för dem att fortsätta berika sig. Så där menar jag då att återigen det som Therese säger, det är inte svart och vitt. Att även inom det republikanska lägret så finns det folk som inte har intresse av fred. Och samma sak inom Taliban. Att även om Doha, folket i Doha och i viss mån Quetta Shuran, som är deras egentliga eller formella ledning, även om de uttalar sig för fred och så finns det inom Taliban och framförallt inom den militära sidan, och då framförallt bland fältkommandanterna, yngre folk inom Taliban, som menar att det enda, man pratar inte med fienden, det enda sättet att handskas med fienden är att slåss mot dem till man har en fullständig seger. Och det här är ju någonting som talibanledningen, de har en väldigt, ska vi säga, en knivsäg att balansera på det. För de har ju beskrivit Trump-avtalet som en stor seger internt. Och att nu är det bara en tidsfråga innan det islamska emiratet är återupprättat. Och om de då verkligen går med på en maktdelning, en verklig fredsuppgörelse, så är ju risken att detta kommer att ses av delar, till och med stora delar av Taliban, som en allt för långtgående kompromiss. Som att så att säga saken, den heliga saken har blivit förrådd. Och då att det blir en splittring av Taliban. Att delar av Taliban går till Islamiska staten, eller att de bildar nya oberoende organisationer som deklarerar fortsatt krig. Så att det här är inte svart och vitt.
Men vad tror du är liksom sannolikheten, alltså Anders, att talibaner kommer liksom gå med på en verklig fredsuppgörelse eller politisk uppgörelse?
Ja, det är 10 000 kronors frågan. Det är väldigt svårt att säga. Alltså det. Jag säger att det finns risker för talibanledningen i att gå med på, uppenbara risker för dem att gå med på en verklig fredsuppgörelse. Och jag lutar nog ändå mest åt uppfattningen att de har sett de här förhandlingarna som en metod, förutom våldet som är deras huvudalternativ så att säga, så har förhandlingarna, framförallt då för att få ut internationella trupper, varit en vad ska vi säga, bidragande alternativ väg till att uppnå det som är deras slutgiltiga mål, nämligen återupprättandet av det islamska emiratet. Och att de i princip att de väntar på att trupperna, utländska trupper, ska dras tillbaka, och sen så säger de nu kör vi. Och så tar de över.
Ja, vi får återkomma till dig, Anders. Ambassadören i Kabul har räckt upp handen och vill svara.
Ja, tack. Alltså, det var ju flera saker där som, i de här konversationerna som är värda att kommentera. Jag vill börja med att säga att det här är fruktansvärt det som sker i förhållande till journalister och civilsamhällets olika företrädare. Och det är en extrem ökning, och det syftar till att sprida skräck och terror. Och det leder till självcensur, och som Therese sa, det har faktiskt utvecklats en journalistkår här som är både livaktig och frispråkig den senaste decenniet. Men de som har möjlighet, de försöker lämna landet. Andra går under jorden då för att skydda sig eller slutar att tala sanning helt enkelt. Men det är inte bara journalister, utan det är alla möjliga, alltså de som sysslar med olika mänskliga rättighetsfrågor eller vad det nu kan vara för demokratifrågor. Och jag håller också med Anders om att det här är inte svart och vitt. Vi vet inte exakt vem det är som ligger bakom de här dåden. Det finns fall där talibanerna har tagit avstånd från vissa attacker. Men jag menar att de har det moraliska ansvaret för våldsnivån i det här landet. Oavsett om de ligger bakom 80% eller 50% eller 100% av dåden, så har de ett moraliskt ansvar som de inte kan komma undan. Och där är ju de visar inga tecken på att de tänker lägga ner det. och ingå en vapenvila. Och också, det intressanta i sammanhanget här att också att organisationen för islamiskt samarbete, OIC, har ju fördömt de här attackerna som icke-islamiska. Man kan inte prata om ett jihad här, har OIC sagt, och det är alltså haram, förbjudet att utföra såna här attacker mot andra muslimer. Och det är inte oviktigt, menar jag, för att när det gäller vem som kan påverka möjligen talibanerna och rekryteringsunderlaget för talibanerna, så kan det nog vara just islamiska företrädare, ulamas, andra lärda då, som faktiskt säger att det här är inte okej. Det här är mot islam, det strider mot islam, och då kan det möjligen bli svårare för dem att rekrytera. Att tro att de kan återupprätta emirat, ja, det är säkert möjligt att det är många som gör det. Alltså, och som Anders lite grann antydde, det här är ju inte en homogen rörelse. Om jag pratar om talibaner så är det lite grann ett paraplybegrepp. Men det finns ju då den politiska delen av talibanerna, de som förhandlar i Doha, som förmodligen har en mer moderat inställning och inser lite grann vad det innebär att vara en förhandlingspart i fredssamtal. Och så har vi de här militära befälhavarna ute på landsbygden och väldigt många outbildade soldater som har anslutit sig. Man ska också komma ihåg då att det är över 20 år sedan emiratet föll, och hälften av det här landets befolkning är under 25 år. Jag har väldigt svårt att se, även om det naturligtvis är en enorm skillnad mellan stad och landsbygd, så är det väldigt många miljoner med unga människor som har fått en utbildning och som har vuxit upp med internet och har andra värderingar, andra intryck än vad som gällde i slutet på 90-talet. Så jag kan inte riktigt, jag kan inte se hur ett emirat kan återuppstå här i Kabul. Jag stannar där.
Jag får ha en följdfråga, eller det som vi nämnde innan, det här med att USA med Joe Biden liksom ser över själva avtalet. Vad tror du, ambassadören, alltså vad kommer hända närmaste framtid? Vad kommer de ta för ställning när de ser över det här avtalet? Vad tror du kommer hända? Liksom? Kommer de följa liksom, Trumps avtal, eller kommer de redigera det här och komma med nya liksom, saker? Hur kommer det se ut, tror du? För det är ganska viktigt för liksom, talibaner.
Absolut, jag önskar att jag hade den kristallkulan. Det är precis den frågan vi alla brottas med. Det som har kommit ut, NATO hade ju ett försvarsministermöte här i slutet på förra veckan. Och de tydliga signalerna från NATO, generalsekreteraren i NATO, Stoltenberg, och även från olika företrädare i amerikanska administrationen, är att villkoren för tillbakadragande är inte uppfyllda. Så 1 maj fungerar inte. Och sen varnar då i stort sett alla för att förlänga, att försöka förhandla fram en förlängning, en tidsbestämd förlängning, typ 6 månader, för att samtalen började 6 månader för sent och så vidare. Men då inser man ju att då kan man ju räkna med att talibanerna och andra sabotörer kommer bara vänta ut den här tiden. Så att det är inte en lätt uppgift för Biden-administrationen att trots allt ta över och att hantera ett avtal som slöts av USA, dock med under Trumps presidentskap, va? Och balansera på den här äggen. Men samtidigt så vill ju USA också så småningom lämna det här landet. Det tror jag vi alla egentligen vill lämna på det. Alltså när det gäller den militära närvaron och truppnärvaron. Inte naturligtvis den civila närvaron. Men förutsättningar finns inte just nu för det. Och det är frågan om hur talibanerna kommer förhålla sig till det efter 1 maj.
Och jag ställer en till fråga till dig, sen går jag till de andra gästerna. Alltså, vad kan internationella samfundet göra så att Afghanistan inte går tillbaka till 90-talets mörka tid där mänskliga rättigheter liksom kränktes dagligen? Jag tänker på så talibanernas hårda styre.
Jag tror att det bästa vi kan göra är att vara extremt tydliga i att det är inte acceptabelt att gå tillbaka till den typen av styrelseskick som var, och den typen av trampande på mänskliga rättigheter och värderingar som var. Och de måste ju, den politiska delen av talibanerna har nog förstått att det fungerar inte att vara en internationell paria som man faktiskt var då, med bara enstaka land som hade erkänt det islamiska emiratet. Och Afghanistan är långt ifrån att vara självförsörjande, men fortfarande ett biståndsmottagarland av enorma stora mått. Och det kommer inte att, de pengarna kommer inte att komma in i det här landet ifall det blir en tillbakagång. Det är i kombination med, tror jag, att man faktiskt använder just islamlärda runt om i världen. Alas här i Saudiarabien också, alltså Indonesien, stora muslimska länder, faktiskt förklarar för dem att det här är inte förenligt med islam. Det kommer att bli obekvämt för dem. De är inte okänsliga för den här typen av kritik. Men som sagt, talibanerna är inte en homogen rörelse, eller vad man nu ska kalla det för något. Så det är, frågan är hur mycket makt den politiska delen har över övriga, de som faktiskt är väpnade och bedriver strid.
Jag återkommer till den här frågan, men vi har ju också andra, ska man säga, svårigheter eller problem i Afghanistan. Men också, vi har ju globalt det här med pandemin. Covid-19 har ju drabbat hela världen, men kanske också mycket Afghanistan, som är redan en väldigt fattig land. Therese, du har ju varit i Afghanistan och du har också besökt några sjukhus. Hur skulle du, liksom, du beskriva att pandemin har drabbat Afghanistan? Enligt FNs siffror, FNs humanitära organ UNOCHA, runt 18 miljoner människor är liksom i behov av humanitär stöd, dels på grund av liksom covid-19. Hur skulle du beskriva situationen där?
Ja, alltså, jag har rest i en hel del länder faktiskt under pandemin och sett hur corona har påverkat. Och det land som i särklass på något vis ändå prioriterar ner coronaproblemet är i Afghanistan. Alltså, de pratar inte om högt uppsatta läkare eller politiker eller så. Jag pratar verkligen om folket som man mötte på stan. Av den enkla anledningen att det finns för många andra problem. Alltså, har man problem med minor, krig, andra liksom konflikter på alla möjliga nivåer, fattigdom, inget arbete och så vidare, så blev ju plötsligt en pandemi som framförallt dödar äldre ett mindre problem. Så upplevde jag det tydligt. Sen är det klart att ett land som är så skört när det gäller sin egen struktur, så fick jag då, bland annat så gjorde vi en historia, en berättelse om hur man stängde ner polio-kampanjerna under en period, under 5 månader. Vilket då, tror man, har lett till att polio har kommit tillbaka i områden som där man inte har haft polio tidigare. Man har ju såklart haft problem med polio i de områdena där det är mycket krig också. Alltså Kandahar och Helmand har man haft tidigare barn med polio som har liksom inte kunnat utrota. Men däremot till exempel i Herat, Mazar, har det då kommit barn med polio. Det kopplar man då till att man stoppade kampanjerna under den här lockdown som var i våras. Och det är klart, det visar ju, tycker jag, inte bara för Afghanistan utan för många länder, oerhört förödande det när man slutar med den typen av jätteviktiga liksom hjälpinsatser och kampanjer för att få liksom ordning på det vardagliga livet. Det var drabbande, vi träffade en liten pojke som var 1,5 då kan vi säga, som då hade en paralyserad fot. För att man hade helt enkelt inte kommit till den byn där han bor långt upp eller långt ut i landet på landsbygden, och man hade inte kommit dit för att ge honom vaccinet. Och familjen sa att vi har inga problem att ge dem vaccinet, men vi kan inte ta oss någonstans för att se till att det blir av. Vi kan inte ta oss till Herat eller till någon annan stad, utan de måste komma hit. Och när det då stängde så var det inte så mer med det, och sen här plötsligt så fick den här pojken polio. Och det är klart att det är ju jättetragiskt att det är så. Men sen fanns det ju också en ganska så utbredd när man ryckte lite på axeln och sa ja, vi, det var ju många som berättade om att vi tar opium. Vi pratade med en opiumförsäljare som hans försäljning hade ökat med 10 gånger under kampanjen, därför att folk tror sig kunna bota sin corona med opium. Jag trodde först att det var en skröna, eller man vet, som det kan vara en massa snack liksom, som det kan vara i Afghanistan ibland. Men det var ju väldigt många som faktiskt gjorde, verkligen inte så här typiska opiumköpare, utan äldre kvinnor som vi träffade bland annat för reportaget som hade då, och det är klart att man mår bättre om man tar opium, febern och värken i kroppen försvinner, men det kommer med enorma andra effekter förstås. Så att det var Det var lite blandat som ni hör. Som sagt, det är folk ryckte ut på axlarna, men också har en stor påverkan på ett land när olika insatser bara tar slut så där, som det gjorde i våras.
Tror du att Afghanistan kommer kunna lyckas liksom, ta vaccin och sånt? Det kostar ju att liksom, ta vacciner och det är dyrt också. Hur kommer liksom, Afghanistan klara sig när det gäller vaccination mot covid?
Ja, det hänger ju helt på att de får del av fri vaccin, precis som de andra fattiga länder. Och det kommer ju ta tid. Det var de fullt införstådda med att vaccinet kommer ta tid. Det fanns också en skepticism kring de internationella vaccinerna, att de kanske rent av skulle kunna vara farliga, att man inte var så intresserad av detta. Och sen så kräver ju, ska de få ut vaccinet i en stor skala, så krävs det ju givetvis också att det finns personal som kan ge vaccinet. Man berättade till exempel i början av pandemin så hade man inte sådana respiratorer och så tillräckligt på sjukhusen för att kunna ta hand om folk. Och sen kom ju det in maskiner från omvärlden, men där fanns ju ingen personal som kunna ta hand om dem, så delades ju fortfarande inklastade. Och det blir ju samma sak med vaccinet. Ska man få ut den här vaccinet, framförallt det som ska vara på minus 70 grader, alltså hur ska man kunna hålla det vaccinet? Alltså det krävs ju att man bygger upp de här kylsystemen och så. Mm. Så att svårt, det kommer ju nog ta tid om inte annat innan de får vaccinet.
Jag ser det har kommit många som säger frågor eller kommentarer, och ni ska få tid. Jag ska ställa bara min sista fråga, Anders Fenge. Med tanke på den komplexa situationen och svåra politiska liksom, osäkerheten, hur kan vi som individer eller organisationer som sak kan göra, vad kan vi göra för att stärka liksom, rättigheterna och bidra till en så att säga, hållbar fred i Afghanistan? Svår fråga.
I de här stora sammanhangen så är ju Afghanistankommittén är ju faktiskt en ganska väldigt liten faktor. Men jag tror ändå att genom sitt exempel och genom att helt enkelt fortsätta med det arbete som vi har hållit på med nu i snart 40 år, alltså, så tror jag det är det bästa sättet. Och samtidigt så att driva vår advocacy för mänskliga rättigheter, för kvinnors rättigheter och så vidare. Så det är i princip vad vi kan göra. Så, och det är väl att i någon mån försöka lyfta folks hopp om en bättre framtid och bättre möjligheter för dem och deras barn. Och så. Och att det sen att påverka så att säga regering eller påverka taliban och så till att vara mer medgörliga eller försöka vara lite mer positiva i fredsförhandlingar. Så det är nog i mångt och mycket, vad säger man, beyond our capacity. För, utanför vad, det är vad vi möjligen kan göra. Så det, jag skulle vilja ändå kommentera lite där, om du tillåter, om vad Torkel sa. Och jag håller ju givetvis med om att det har skett stora framsteg sen 2001 och att Afghanistan inte är samma land som det var 1990. Du Torkel nämnde att det var hälften av Afghanistans befolkning under 25, många har fått utbildning och så vidare. Och detta gäller ju då framförallt städerna. Samtidigt är det ju så att när man då tittar på landsbygden, så de som ansluter sig till taliban och blir stridande i taliban, det är också i mångt och mycket folk under 25. Så det där med, det är delat det där med, förvisso det blir viss vad vi brukar kalla upplysning, men det blir också en hel del som går mot mer radikala islamistiska ideologier. Och så. Sen om man talar, och där menar jag att Afghanistan fortfarande är ett i huvudsak traditionalistiskt samhälle. Och som Therese sa i början här, att egentligen alldeles oavsett om det blir fred eller fortsatt krig, så den här sekellånga kampen mellan modernism och traditionalism i Afghanistan, den kommer att fortsätta även om det blir fred. Så den är inte alls avgjord. Så Så att, sen har jag lite uppfattningar om vad som är positiva faktorer för en möjlig fred. Men det kan jag ju vänta med i så fall.
Tack Anders. Vill du svara Torkel, ambassadören?
Jo, tack. Alltså, jag bara en jättekort kommentar. Jag håller med det som Anders säger om att det är unga som ansluter sig till de stridande. Det finns en studie som har tagits fram här som jag läste nyligen som tyvärr visar lite grann ironin. Alltså, de här som ansluter sig gör det ofta varför att de är nödda och tvungna att göra det för att få in någon form av inkomst till familjen. Och det har till och med, det finns till och med omfattande exempel på unga människor, unga män då framförallt under 18 som då faktiskt har nekats inträde då i de afghanska regelrätta styrkorna för att de följer så noga som de kan, eller i huvudsak så följer de det här med att ingen får ansluta sig under 18 år, och då vänder de sig istället till någon annan som kan betala. Så det är en tragik i sammanhanget. Så att visst, absolut, det finns både och här. Det är absolut inte, igen, då inte svart och vitt.
Jag ska försöka läsa frågorna som har kommit in. Det är en fråga, ni får svara på den, är till alla. Vet ni vilken roll Pakistan och Kina har bakom avtalet mellan USA och talibaner? Och gärna kort. Vem vill svara på den? Anders?
Där är Torkel säkert lite bättre på så. Men jag menar, Kina har ju en ganska, vad ska vi säga, neutral syn. De träffar ju både taliban och regeringen. Deras, jag tror de har två stora intressen vad det gäller Afghanistan. Och det ena är ju mera, vad ska vi säga, enbart politiskt, och det är att de är rädda för att ett islamskt radikalt Afghanistan kan understödja islamska rebeller, eller vad ska vi säga, upprorsmakare och så vidare i Xinjiang, borta i östra Kina. Där de ju för övrigt bedriver en ganska stark förtryckarpolitik, eller väldigt stark förtryckarpolitik, och så, som ju säkert skapar en grogrund för ett motstånd mot den kinesiska centralregimen. Men det andra intresset de har, det är ju detta, det man kallar den nya sidenvägen, eller på engelska Belt and Road, som är stora, enorma infrastruktur- och handelsprojekt som löper ut över hela Asien, bort mot Europa, och där även Afrika ingår. Och där är en stor avledare går ner över Pakistan och sen också över Centralasien. Och det är inte bara det, utan det finns även andra stora infrastrukturprojekt där. Det är ju de här ekonomiska intressena, och det är enorma ekonomiska intressen som finns här. Och där kan ett fortsatt krig i Afghanistan, ett fortsatt, vad ska vi säga, icke-fredligt Afghanistan, skapa stora problem för även om det kanske inte blir inget absolut hinder, men definitivt att den kommer att nagga ganska ordentligt de här stora, stora ekonomiska planerna i kanten. Och där har ju då Kina, och faktiskt också, jag tror även i Pakistan, så finns det starka grupper, framförallt, vad ska vi säga, den ekonomiska sektorn i Pakistan är ju för ett mer fredligt Afghanistan. Men medan däremot militären i Pakistan fortfarande håller kvar vid det här, att de, det här med strategiskt djupt, och att så fort de avgör någonting vad det gäller förhållandet till Afghanistan så tittar de först och främst på Indien, och sen avgör de vad de ska göra i Afghanistan. Och där är de rädda för ett allt för starkt indiskt inflytande i Afghanistan, och det vill de stoppa då. Och det ser de taliban som ett medel till att stoppa det här indiska inflytandet.
Tack Anders. Therese, du får svara, men det finns också två frågor till dig. Det ena är, Du har ju svarat på den redan, men om du vill ändå säga något. När du träffade journalister i Afghanistan, vad var deras bild på, eller hur var deras reaktion på att talibanerna kommer ta över eller deras inflytande i Afghanistan? Och den andra frågan är, du intervjuade Alipur, jag vet inte om det stämmer, men det är en fråga. Vad tänker du om det som hände kring honom och konflikten med regeringen?
Om vi börjar med den första frågan med journalister, men det är klart att de flesta journalister som jag träffade är ju oroliga för vad det kommer innebära för möjligheten att skriva objektivt eller rapportera objektivt och att liksom göra undersökande journalistik. Men precis som vanligt egentligen så finns det fortfarande problem med journalistiken i Afghanistan. Det är att även journalister där har ju ganska så tydliga tar sida fortfarande. Och också ganska så öppet. Och det gör ju också att de som är mer för det konservativa Afghanistan också uttryckte förstås att de uttryckte precis tvärtom, att det kommer bli tryggare för journalister. Så det var lite olika, men det var definitivt ändå övervägde de som var oroliga för vad som kommer. Alipur, ja, det stämmer, jag träffade honom, det var inte den här resan, utan jag träffade honom för, nu måste det vara 2,5 år sedan, träffade honom uppe på hans lilla bas i Vardak. Och ja, alltså jag vet inte vad som har hänt precis nu. Jag har inte gjort någon uppföljande intervju med honom. Men därmed så är det såklart att överhuvudtaget problemet med den typen av krigsherrar, oavsett om man tycker att de står för en god sak eller en dålig sak, visar ju problematiken med Afghanistan. Att inte liksom staten kan hålla säkerheten i landet, utan att måste liksom upp den här typen av lokala personer. Så det jag tycker mer att det visar liksom problemet med hela landet. Och i samma anda skulle jag också bara vilja påtala en sak som jag tänkte på när ni andra två pratade och som jag reagerade på när jag var på mitt senaste besök. Och det var hur många som faktiskt pratade inte bara om Pakistan och Kina. Pakistan har man ju alltid hört talas om och både mer eller mindre liksom konspiratoriskt. Men Iran var det ganska många som pratade om den här gången. Och jag känner en viss oro faktiskt för framtiden att och då nämnde man ju givetvis också väldigt mycket Alipur. Och USA har ju anklagat Iran för att härbärgera och låta talibanerna söka skydd i Iran. Så med de pusselbitarna tillsammans så känner jag en viss oro för att Afghanistan ska bli indraget i ytterligare en liksom politisk konflikt, det vill säga den som är i övriga regionen mellan Shia och Sunni, Saudiarabien och Iran. Och att man kommer på något vis att använda sig av Afghanistan mer än vad man gjort hittills i den konflikten, som ju bara allt talar för att den bara kommer att bli värre i den andra sidan. Så som sagt, jag kände, ja, nu var jag dessutom i Herat, så det är såklart att man pratar mer om Iran där. Men även på andra ställen så tyckte jag att man pratade om det också utöver Pakistan, som ju alltid är på tapeten.
Så det är två frågor. Det är kanske mer riktat till ambassadören, och det är om migrationsfrågan då. Att Migrationsverket skickar folk till Afghanistan och de anser inte Afghanistan vara osäkert, eller det är säkert att skicka till Afghanistan. Vad anser du om det, ambassadören, att folk skickas till Afghanistan som är krigsdrabbat land?
Sverige har ett återtagandeavtal med Afghanistan och det fungerar ganska väl. Och de här återvändande, de som avvisas från Sverige, det föregås av en grundlig och långvarig utredning av Migrationsverket, där man sen kommer fram till att detta är möjligt. Och det förs också dialoger med afghanska myndigheter. Jag har förtroende för de bedömningar som Migrationsverket gör i det här avseendet.
Jag har en fråga, det här med, alltså, Therese, du nämnde precis det här med talibaner liksom, och Iran. De har ju träffat både Iran, Pakistan, Turkmenistan och många andra grannländer. Hur kan de så här öppet resa runt och liksom skapa relationer och träffa olika regeringar och sånt? Vad säger den liksom om utvecklingen och deras status så här, regionalt men också internationellt? Ja, det är fritt vem som vill svara på den frågan. Anders eller Anders har räckt upp handen. Therese, du får gärna kommentera också.
Det är ju mycket Trump-avtalet med Taliban som gav Talibanen en legitimitet också internationellt som de inte hade haft tidigare. Och där jag tror USA och jag vet inte hur mycket de har gjort där, men de faktiskt utlovade att man skulle föra av vissa individer från Taliban från de här internationella terroristlistorna som förhindrar just resande och sådär. Men huvudsaken är att avtalet mellan USA och Taliban gav Talibanledningen en internationell legitimitet och en politisk styrka som de inte har haft tidigare. Och vilket då har varit gjort det möjligt för dem att resa runt på det viset som de gör. Och de har i och för sig rest innan också, men nu är de just det här senaste omgången med resande och så vidare då, det har ju skett i samband med att Joe Biden vann det amerikanska presidentvalet. Och att de följaktligen de reser till Pakistan, till Iran, till Ryssland och så vidare då. Och där ryssarna ju till och med sa att höll med Taliban om att USA skulle lämna den innan april månads utgång och så vidare. Så att de arbetar diplomatiskt helt enkelt på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare.
Ja, tack Anders. Vill du utresa sen okay. Ambassadören?
Alltså jag vill bara väldigt kort tillägga det, att förutom då att de kan göra det så visar det ju också att ledare och representanter för de här nämnda länderna har en idé om att talibanerna kommer att få en betydligt mer legitim maktposition i regionen i framtiden. Annars hade ju inte de heller valt att göra den här typen av möten öppet. Så att ja, det blir ju sakta men säkert så legitimeras de ju också av de ledarna och i.
Ja, Torkel, ambassadören, du har det också räckt upp handen. Vill du kommentera?
Ja, jag bara för att säga det att det är ju, de har gavs ju ut på en, vad man kan kalla propagandatur då, när de insåg att okej, det är inte Trump längre, och då reste de runt till en del länder där de hoppades få sympati för sin tolkning, nämligen att de har hållit sig till då-avtalets anda, medan det har inte amerikanerna gjort. Men så vitt jag förstår så har de i princip fått uppmaningen i alla de här huvudstäderna att gå tillbaka till då och förhandla istället. Och några stycken har också varit väldigt tydliga med att säga att vi vill inte se ett emirat återupprättas i Afghanistan. Kina skulle de också ha rest till, men så vitt jag förstår så har Kina tackat nej till ett sånt besök. De har alltså försökt sälja sin version och inte lyckats särskilt bra med det.
Det finns också en fråga till dig då. Du nämnde att unga män som saknar alternativ till försörjning och därför tvingas ansluta sig till olika militanta styrkor som ger inkomst. Detta har ju mycket med de svåra konsekvenserna av klimatförändringarna att göra i Afghanistan. Vad kan EU och Sverige göra för att stärka statens insatser för klimatanpassning och stöd för att jobb åt unga? Talade man detta i Genève i november? Det var en fråga till dig i Kabul.
Ja, det är en stor fråga. Nu gick strömmen här. Men ja, det här är ju naturligtvis grundläggande att vi försöker backa upp samhället på olika sätt. Dels med att stärka samhällsfunktioner, men också är vi beredda med humanitärt bistånd på olika sätt. Det här är inget nytt tyvärr. Vi har ju hållit på nu i decennier. Jag jobbade i Afghanistan i en annan roll 2013-2014. Då fanns det en känsla av hopp om att det kanske fanns en möjlighet, väg ut ur krig och våld. Nu är vi tyvärr i riktigt dåligt läge. Det är lite grann av ett ödesår skulle jag säga för det här landet. Vi kommer fortsätta att bistå så gott vi kan. Men Det nämndes här tidigare då att ungefär 18 miljoner människor lever liksom på gränsen till yttersta fattigdom och matosäkerheten sprider sig. Det här är jättebekymmersamt, samtidigt som Afghanistan, allting tyder på att det har varit en extremt torr vinter. Den är inte riktigt över än, men det har varit väldigt nederbörd, alltså kommer det bli torka och missväxt. Så den humanitära nöden förutser jag kommer bli ännu svårare i år. Och det är den andra aspekten av att försöka hjälpa det här landet på bästa sätt. Inte bara att uppnå fred, men också så att folk faktiskt klarar sin försörjning dagligen.
Jag hoppas jag har inte missat frågorna från er som har skrivit. Om någon har någon fråga så får ni gärna skriva eller räcka upp handen. Annars har jag två frågor till som jag vill ställa. Och sen kan vi avrunda samtalet. Det har också pratats om så här, bildandet av en interimregim, alltså tillfällig regering. Hur stor är liksom sannolikheten att det kommer ske? Vi har liksom pratat lite kort om det här, men om ni vill, om någon av er vill liksom förtydliga mer. Om det kommer bildas någon tillfällig regering, finns det möjlighet för det? Och vad kommer att vara konsekvenserna av det liksom? Ambassadören först var upp och sen var Anders.
Tack. Alltså, svensk politik är för först, att det vi står fullt och helt bakom, och det har vi gjort jättelänge nu, det är liksom att få till stånd en omedelbar vapenvila och ett slut på våldet här. Sen vägen till en fredlig överenskommelse är faktiskt för afghanerna själva att komma överens om. Om det skulle innefatta en övergångsregering, ja det är väl utmärkt då, men då förutsätter ju då att sittande regering och talibanerna kommer överens om en lösning som funkar. Som jag ser det så är inte det nära förestående. Men i övrigt så liksom det här måste hamras ut. Och man ska också komma ihåg att en interimsregering, en övergångsregering, är inte samma sak som att man har löst ut substansproblemen i det här landet. Man måste enas på alla andra områden om olika mänskliga rättigheter och vad det är som ska gälla i samhället i det stora hela. Så att, det är lite grann av ett sidospår att prata om en övergångsregering som en lösning, en maktdelning. Därför att vad man egentligen ska göra, borde göra idag, är att sitta ner och prata om substansfrågorna, om hur en fred och framtid för Afghanistan ska se ut. Det. Tack. Tack.
Anders?
Jo, jag håller helt med att det är substansfrågorna som är det viktiga. Så tyvärr är det ju så att i många av de här fredsuppgörelserna som görs runt om i världen, och tittar man tidigare på de försök som har gjorts i Afghanistan och så också, så är det ju tyvärr ofta så att det är formen som får ta överhanden och att själva innehållet blir inte lika viktigt, utan för innehållet så lägger man fast någon slags mer eller mindre lös plan för hur man ska så att säga beta av substansfrågorna i någon slags framtid under en till exempel en övergångsregering då. Så. Och det är ju inte alltid att det där går speciellt bra. Sen är det ju så att senast jag var i Kabul, det var i, vad blev det, november för 1,5 år sedan då. Och pratade då med Abdullah och Ashrafani och fick tillfälle, hade inte sett Gulbuddin Hekmatyar på 30 år, så honom fick jag också träffa också då. Så att det var, det är alltid intressant att höra vad han har att säga. Så. Plus en del andra av de där presidentkandidaterna som fanns där då. Och det som slog mig väldigt starkt, det var ju att många av dem pratade redan då om en interimsregering. Att det var detta som var vägen framåt och så vidare. Och det, vilket innebär då att inom det republikanska lägret så finns det en hel massa som gärna ser en interimsregering och då som ännu mer gärna ser sig själva som medlemmar i den här interimsregeringen. Och det blev på något sätt en... Jag försökte få dem till att komma in mera på... om de inte ansåg att det var viktigare att man tillsammans inom det republikanska lägret skulle försöka komma upp med någon slags villkor för fred med Taliban. Vilka är utgångspunkterna för fredsförhandlingar med Taliban? Vad kan man kompromissa på? Vad kan man inte kompromissa på? Och så vidare då. Men det var de inte alls intresserade av, utan det var bara väldigt kortsiktiga politiska intressen som kom fram som de pratade om. Så, vilket givetvis var en besvikelse. Så att det, och sen givetvis Ashrafanis inställning till en interimsregering är ju givetvis 200% negativ ungefär. Så, där, så att det är väl också någonting som ska räknas med där. Sen rent, jag vill bara säga en sak till som lite bryter av från det här då. Och det är ju detta, jag tror det var Torkel som sa i början att förr eller senare så kommer USA att lämna. Även om det nu sker under Joe Bidens presidenttid eller det nästa president eller vad det är. Men det är ju med högsta sannolikhet så förr eller senare så kommer USA att lämna. Och då blir det den afghanska staten och regeringen. Som, om det nu inte är fred utan så att säga konflikten fortsätter, så blir det den afghanska staten och regeringen som ska stå emot Taliban. Och där har ju då, och det är ju inte en speciellt optimistisk framtidsperspektiv eller profetia som man kan lägga in där, därför att trots 20 års massiv internationell hjälp, så det har skett vissa positiva saker inom utvecklingsområdet, utbildning, hälsa och en del andra saker och så vidare. Men vad det gäller själva statsbygget, som är egentligen det mest väsentliga i Afghanistan, så har man ju misslyckats tämligen fundamentalt. Och jag kan inte tänka mig att ytterligare 5-10 år, vad det nu kan bli, att det skulle bli någon större ändring på det. Så som det politiska läget inom i Afghanistan i allmänhet och i synnerhet och inom det republikanska lägret ser ut.
Tack Anders. Vill du Therese kommentera också?
Ja, jag vill egentligen bara som ett litet bevis på det här, nu när jag var där i januari så diskuterade vi såklart ganska mycket interimregeringen, för att det var det som var liksom högst upp på agendan då för många. Och det som kändes lite deprimerande, det var ju liksom just det här att precis som Anders är inne på, att det är andra personer då som har mycket att tjäna på en sådan typ av regering. Och att det liksom inte kommer någon vart. Man berättade då att ja, men Dostum skickar sin son till Doha för förhandlingen och Hekmatar skickar sin son och så. Man ändå tänkt att kanske de här gamla krigsherrarna på något vis ändå kan liksom luckras upp så småningom och ge en chans till landet liksom, att komma in med nytt blod och så. Men om det är liksom ständigt dessa söner som ska komma in bara på grund av att de är liksom Hekmatyars son eller så, så är ju problemet liksom, känns ju rätt så deppigt att inte det kommer in nya idéer och tankar. Så att jag vill bara säga det, att det är ju någonting som organisationer och så vidare verkligen har ett sånt otroligt viktigt arbete, och även journalister, så att fortsätta beskriva detta för att inte liksom det här bara ska ärvas vidare.
Mm. Tack Therese. Klockan är nu 17:05 på eftermiddag, och vi har en timmars samtal, och jag tackar jättemycket. Det har kommit några frågor om migrationsärenden, och jag tror inte vi kan få en så att säga annat svar, för att ja, det är Migrationsverket som gör de här bedömningarna och det är de man ska vända sig till. Och vi på Afghanistankommittén, vi som ni vet, vi arbetar inte med migrations- eller asylfrågor. Vi är en biståndsorganisation som jobbar i Afghanistan. Jag hoppas ni har tyckt att det här var ett bra samtal, och hoppas ni har fått någorlunda bra kunskap om läget just nu, även om det ser ganska tufft ut för Afghanistan. Jag tackar så jättemycket för att ni var med och lyssnade, och tack så jättemycket våra gäster Anders Fenge, Therese Kristiansson och ambassadören Torkel Stjernlöf i Kabul. Tack så jättemycket. Jag stoppar liven här, men vi kan ha mötet.
Tack så mycket.
Tack.